nya bok ett par eftermiddagar. Och när vi läste från det 14:e kapitlet i eftermiddag, det är inte säkert att ni som var med tänkte på det, så mötte vi ett litet uttryck. Profeten säger, alla himlens fåglar har flytt. Om vi har läst Bibeln något så har vi säkert lagt märke till Guds omsorg om fåglarna är ett genomgående tema i Bibelns värld. Jag känner alla himlens fåglar, säger Herren i den 50:e psalmen i Saltaren. Och när Jesus riktigt vill stryka under vilken omsorg Gud har om varje människa, så säger han, icke en fågel, icke en sparv faller till marken utan er himmelske fader. Det är som att av alla skapade varelser så verkar det vara få som har en sådan känsla för platsens betydelse. Ja, när vintern är över återvänder de till platsen där de levde, byggde sina bon, födde sina ungar. Det är nog ingen tillfällighet att Jesus liknar himmelriket vid ett litet frö som läggs i jorden och växer upp till ett väldigt träd. Och så ger Jesus en enda karaktäristik av det trädet. Himlens fåglar slår sig ner där och bygger sina bon. Hör vi hur bilden sjunger av skapelsens harmoni? Fågeln som sitter där och låter sina toner ljuda representera denna harmoni påminner oss om vår längsel efter ett städ, en plats. Fågeln i trädet är sinnebilden för människan som kommit till ro. Hos sig själv och i den här världen helt förnöjd med att utforska det lilla, lilla hörn av jorden som har blivit henne anförtrodd. Hon behöver icke mer utrymme. Hon har funnit en plats. Sparven har funnit ett rede. Svalan ett bo för sina ungar, sjunger vi med orden i 84:e psalmen i Saltaren. Hör vi, nu vänder bilden. Nu är det plötsligt Gud som liknas vid en fågel. Människohjärtat är hans rede. Likt en duva sänker sig anden ned över människans liv för att, som Jesus säger, bo hos henne för alltid. Vilken bild! Människan som en helig plats. Som ett Guds rede. Varifrån lovsångens klara, rena toner lyder. Det finns ingen bok i Bibeln där det blir så tydligt som i Jeremia bok. Att det som utmärker goda platser, välsignade platser, det är fågelsången. Och på samma gång, det mest utmärkande för att en plats har blivit ond, drabbad av dom och förbannelse, är att fågelsången tystnar. Och därför kommer det här uttrycket tillbaka igen och igen och igen i profeten Jeremias bok. Alla himlens fåglar har flytt. När byn har blivit ond och härjad, öd och tom på allt som är gott och rent och sant, då hör vi Jeremia säga lite senare i det 9:e kapitlet, o, om jag kunde finna en rastplats i öknen. Och för att ta ansvar för byn söker han den platsen. Bara något litet ögonblick så kunde vi fundera över just detta sambandet mellan byn och örknen. Mellan en människas skulte, inre liv i bön och hennes ansvar för byn. Sambandet mellan platsen och utrymmet. Det finns en nutida teolog, Walter Brueggemann, som har myntat ett uttryck om den moderna storbyn. Han kallar det för atopia. Ett uttryck som betyder närmast kan översättas med platslöshet. Byn, säger teologen, är fylld av löften och erbjudanden, men förmår icke längre erbjuda människan en plats. Med andra ord, byn erbjuder utrymme, men byn erbjuder ingen plats. Förhållandet mellan utrymmet och platsen, ja, det handlar ju bland annat om förhållandet i våra liv mellan att alltid ha mycket att välja mellan och att bestämma sig för ett enda. Det har slagit mig det som jag allt oftare har hört människor säga i samtal de sista 10-15 åren. Det är ungefär detta: jag har så svårt att bestämma mig. Ja, men det är klart. För varje gång jag bestämmer mig på en förpliktande måte för någonting, då krymper ju mitt utrymme. Jag blir allt mer begränsad. Man behöver bara gå en generation tillbaka i tiden eller två, så hade de flesta människor redan så där i 20-årsåldern gjort åtminstone något förpliktande livsval. Man hade bestämt sig för något förpliktande. Idag, jag kan icke sällan möta människor både i 40- och 45-årsåldern som ännu inte har gjort något val av det slaget. Jag har så svårt att bestämma mig. Katastrof på katastrof, hörde vi profeten ropa i vårt bibelstudium. Kanske att den största katastrofen är att bli en platslös människa. Det heter mycket betecknande om Judas i Apostlagärningarnas första kapitel att, citat, han övergav sin plats. Att överge sin plats är uttrycket för att förlora sin själ. Helvetet är icke en plats. Det är platslösheten per definition. Det som gör att vår kristna tro har så mycket att säga om platsens betydelse är framförallt två saker. Vår tro på Gud som skapare. Vår tro på inkarnationen, det vill säga Guds människoblivande i Jesus som avgörande för vår frälsning. Och det räcker att man läser de tre första kapitlen i Bibeln. Så slås man av vilken central roll platsen spelar. Man skulle kunna sammanfatta de tre första kapitlen i första Mosebok i tre sättningar. Det första kapitlet handlar om Gud gör jorden till en potentiell plats. Det andra kapitlet handlar om Gud erbjuder människan en speciell plats, Eden. Det tredje kapitlet är skildringen av syndafallet. Och hur skildras syndafallet? Som förlusten av platsen. När människan drivs ut ur Eden. Och så kommer vi in i det fjärde kapitlet och skildringen av Kain. Rotlös och rastlös ska du vara på jorden. Den platslösa människan. När vi kommer in i den unga kristna kyrkans tid, Hur beskriver man då kyrkan i den tidiga kristenheten? Hur beskriver man den kristna menigheten? Jo, favorituttrycket bland de unga kristna är, man säger, kyrkan är den nya Eden. Genom kyrkan så återfår efter pingsten människan en plats där hon hör hemma. När förnyelsen av kyrkan på 300-400-talet kommer från öknen, hur beskriver den andliga litteraturen öknen? Som en underbar trädgård, som en plats, som ett paradis. På 400-500-talet när rastlösheten alltmer breder ut sig i kulturen, också i kyrkan, det religiösa vagabonderiet. Vad är det då som gör klosterbevegelsen till en profetisk motbevegelse i kulturen? Jo, det är framförallt en sak. Betoningen av troheten mot platsen. Sammanfattat i uttrycket stabilitas loci. Stabiliteten, förblivandet på troheten mot en plats. Och då kommer spörsmålet. Vad är den kristna platsen framför alla andra? Vilket är kärnordet i Nya testamentet framför alla andra när vi talar om bön? För mig är det Kolosserbrevets 3:e kapitel och 3:e vers. Ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Var är Kristus? På Faderns högra sida. Var är den som lever ett liv i bön? Där han är. Märk tempus, presens. Icke, ni ska en gång leva ett osynligt liv tillsammans med Kristus. Ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Och därför säger Jesus till sina discipler, jag går bort för att bereda en plats. För jag vill att där jag är, där ska ni vara. Detta är den kristna bönens hemlighet. Att vara förenad med Kristus där han är. I ett osynligt liv på Faderns högra sida. Ingen kan ta ett större ansvar för världen, för byn, än att bli hemmastad på den platsen. Ja, det finns också ett samband mellan den yttre platsen, att finna en plats för sin bön, och denna inre, osynliga plats. Och ju mer hemmastad en människa blir där, ju mer upptäcker hon, bön är icke något som vi gör. Bön är något som vi är. Bön är icke en aktivitet som vi ägnar oss åt då och då, när vi har vissa bönemöten. Vi behöver de mötena, men vi behöver dem bara för att bön icke ska vara något som vi gör, utan något som vi är. Och det är först då, när bön blir något som en människa är, som hon på allvar kan ta ansvar för världen, för byn. Så hör vi profeten Jeremia säga, o, om jag kunde finna en rastplats i öknen. Om vi lägger örat till våra hjärtan, om vi lyssnar riktigt noga, så kommer vi alla att höra en djup inre längsel. Den bor hos varje människa. En längsel efter en plats där jag får säga, bara Gud och jag finns i världen. Man får säga så. Ja, än mer, man måste lära sig att säga så. Och den som aldrig lär sig att säga så kommer aldrig att finna frid i den här världen. För i den bönesucken, bara Gud och jag finns i världen, i den bönesucken bor vår djupaste tillhörighet. Vår djupaste tillit, hemligheten, som gör att vi kan leva tillsammans i solidaritet och inte i rivalitet. När Jesus kallar oss att söka upp en plats, det gör han i fysisk mening när han säger: gå in i din kammare, i ditt rum, stäng dörren och be till din fader i det fördolda. Då kallar han oss till det, icke bara för vår egen skull. Varje människas högsta kallelse är att älska och ära Gud. När en människa begynner att besvara den kallelsen, då händer något med henne helt utan ansträngning. Hon begynner att älska och ära andra människor. Hon begynner att glädja sig över och värda hela skapelsen. Den kontemplativa vägen. Kallelsen in i ett liv i bön leder ju på ett plan bort från världen. Men det är bara skenbart. För ju mer en människa förenas med Gud i sitt hjärta, ju större och djupare upplever hon samhörigheten med allt skapat. Solitären i Guds namn blir solidarisk med alla människor. Och därför till sist, det finns en underbar liten historia i profeten Jeremias bok. Denne en av kungarna försöker ta död på profeten och hans sekreterare. Men han lyckas icke. Varför? Jo, då kommer den lilla kommentaren: Herren hade gömt honom. Står det alltså om Jeremia. Herren hade gömt honom. Det är gömstället i Gud. Det är bilden på vårt fördolda liv hos Gud. Är det inte detta vi ber om varje gång vi ber Herrens bön? Fräls oss ifrån ondo. Herre, göm mig i dig så att mitt hjärta bevaras ofördärvat. Vi ber. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och törstigt land. Då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din ära. Din nåd är mer värd än livet. Mina läppar ska prisa dig. Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. Min hunger stillas som av feta rätter. Jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag går till vila. Jag tänker på dig i nattens timmar. Ty du kom till min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Jag håller mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.